podcast från Aftonbladet.
Ja, men då var vi tillbaka. Handbollspodden, avsnitt 43. Ska det vara, jag vet, jag har aldrig förstått mig på det där med att man ska numrera podden, för den här kommer ju gå till historien som KOA-podden. För vi har ju Kjell Ove Andersson, legendarisk handbollsjournalist på Göteborgs-Tidningen. Välkommen KOA.
Tack så mycket.
Och vi har också en legendarisk tränare, numera journalist. Han har gått över till det var du väldigt noga med i förra podden, Kent Harry, att vi journalister som du omnämnde oss.
Ja, så är det. Vad är det? Ja, hej hej.
Hallå, hallå. Ja, vi börjar bli fler och fler poddar. Igår kväll sen tror jag, jag har inte hunnit lyssna på den, så drog jag Avkast, det här TV4-programmet, igång sin podd. Där Axner, Charlie Sjöstrand och Emil Bergen ska vara återkommande gäster. De ska väl liksom ha, det ska rulla runt sådär, så det är en i taget där. Men ja, de... känns som det lite, de tuffa grabbarna där på något vis. De coola grabbarna, Sjöstrand, Berggren och Axner.
Ja, den yngre generationen kan man säga.
Ja, precis. Här sitter jag ju blyg som en viol med två pensionärer.
Ja, så är det. Vi har en hög medelålder i dagens podd.
Ja, det har vi.
Den högsta någonsin kanske.
Ja, det kan det vara. Men det är också hög nivå på det, skulle jag vilja
verkligt
säga.
Verkligt mycket erfarenhet.
Ja, definitivt. Och vi har mycket att snacka om. Och jag ska få en rörmocka här om ett par timmar. Så att... Vi drar väl igång.
Jag får bara, ja. Varningens finger här, att verbalt blir det nog svårt att straffa Axner, Sjöstrand och Berggren. Jag menar, de har ju åsikter både högt och lågt, var en som, ja, bollen studsar i vilken hall den än må vara, och pålästa dessutom, men det är kul att det rör på sig.
Ja, nej, men definitivt. Men munläder tar de ju. Det var ju lite som vi skojade igår. Jag och Kent Harry var på plats tidigt i Lund igår och skulle se Lyge Kristianstad, och då kom de in och sa att nu ska Thomas Axner snacka inför matchen. Då han snackar inför sponsorer och så vidare. Och det var väl lite så, som du och jag sa, Kent Harry, att fan, Axner, han hör man ju precis överallt. Men vi gick ut och lyssnade ändå.
Ja, så är det.
Ja. Nog om dem. Vi går till oss. Och jag tänkte, nu när vi har gäst, alltså, inför vi ett litet nytt moment i början. Och det snor jag nästan rakt av en annan poddare, Olof Lund, som kör fotboll. Så vi kör en liten faktaruta, börjar vi med för en gångs skull, på gästen. Kent Harry, där vet vi ju allting om. Kjell Ove Andersson är namnet, nu sa jag det själv så det frågar jag inte efter. Ålder?
Jag fyller 62 om två månader.
Och du är ju, då ska vi bara förklara att du gick i pension innan du var 65, så folk undrar att jag inte...
Ja, pension och pension.
Eller det är fel om mig, ja.
I ordets rätta bemärkelse, jag är ju fortfarande verksam, men vi var ju 10 stycken på GT Expressen i Göteborg då, som blev erbjudna ett avgångsvederlag när numerären skulle bantas på redaktionen, och då frågade de om vi ville ta den chansen, och det gjorde vi rakt av faktiskt. Det kändes rätt läge, så att jag är fortfarande aktiv i lönekuvertet, men och jobbar lite smått vid sidan om, vilket jag är tillåten att göra under den här perioden också.
Ja. Ja, men det kanske är fel att kalla det. Du är inte folkpensionär i varje fall.
Nej, det dröjer ytterligare 3 år.
Ja. Familj?
Jag är sambo och har i tidigare äktenskap en son som idag är 32 år och jobbar som personlig tränare och gyminstruktör. Han heter Martin.
Ja. Bor?
Jag bor vid Redbergsplatsen i någorlunda centrala Göteborg. Det är ju klassisk mark vad det gäller Redbergslis ikolon och annat som bildades ju där en gång i tiden, i mina kvarter, där jag bor nu.
Yrke, men det har vi ju snackat om, och det kommer vi komma in på, vilka dina år på GT och så vidare. Så kör vi lite sån här, favoritlyssning.
Ja, jag är ju väldigt dåligt musikgöra får jag säga, så det får nog bli fågelsång i Arla morgonstund. Det får nog bli en bra lyssning.
Favoritläsning?
Det är ju kvällstidningar, det har ju varit mitt liv. Jag försöker slänga mig över kvällstidningarna. Jag har ju alltid prioriterat dem när det gäller läsa.
Hur läser du dem idag? Är det på nätet, på iPad, eller går du fortfarande till kiosken och köper dem?
Det är blandad konfekt faktiskt, beror på hur andan faller på, men man startar ju förmiddagen morgonen med att logga in det, men den sjukdomen har ju nästan alla idag, så att sen köper jag papperstidning x antal gånger i veckan också. Jag tycker det är lite behagligare att sitta och bläddra.
Mm. Favorit-tv?
Ja, jag har ju en del, jag gillar ju humor, så att jag tycker den här brittiska serien Skenet bedrar tycker jag är kul att titta på. Mm.
Favoritfilm?
Ja, det är en gammal klassiker, det är ju Gökboet. Den är svår att slå.
Ja. Favoritsajt?
Ja, svenskhandboll.se, varför inte?
Mm. Favoritmat?
Alldeles för mycket, vill jag påstå. Kålpudding, oxbringa med rotmos, oj oj oj, kalvlever, anglä, fläsk och löksås. Jag älskar husmanskost, det är mitt prio.
Ja. Och favoritdryck?
Ja, till husmanskost så dricker man mjölk. Det är det bästa tycker jag. Ja. Iskall mjölk.
Härligt, då har vi en liten kort presentation av dig, Koa. För Koa är det du kallas. Har du alltid gjort det? Eller var det något som kom när sen du började skriva så som journalist? Eller så?
Nej, det dök väl upp redan i tredje klass i Majsjövde då. Kjell Ove Andersson blev ju... initialerna Koa, och det sen nu tror jag att folk idag i allmänhet känner mig mer som Koa än som Kjell Ove. Det är sällan jag blir tilltalad det faktiskt. Det är Koa rakt av.
Ja, då kör vi Koa här också.
Det köper vi.
Ja. Kentari?
Hur brukar du lyssna på det någonting?
Ja, det brukar jag göra. Jag lyssnar inte varje gång, och jag lyssnar väl kanske inte hela poddavsnitten heller, utan jag varvar. Det finns ju så mycket nu som sagt och lyssna på, så att man får välja att vraka där också. Men visst är jag en någorlunda trogen poddlyssnare.
Härligt. Vad säger du, Koa? Om vi nu ska gå tillbaka då, när kom du till GT och du stannade där nu till här om året, eller hur?
Jag kom 1979, 1 januari, med tåg från Skövde, och med på samma tåg var faktiskt en kille som hette Sven-Göran Eriksson som skulle börja sin anställning hos IFK Göteborg samma dag som jag började på GT.
Var det så? Ni var på samma tåg alltså?
Jajamän, han kom uppifrån Värmland och jag kom från Skövde. Han kom via Hallsberg och sånt där. Så var det. Vi kände inte varandra då. Vi kände väl inte varandra sådär optimalt idag heller. Men jag fick ju förmånen att följa IFK Göteborg och Svennis under de första åren där, det fantastiska 80-talet med så länge han var kvar i stan.
Och, ja.
Ja, så att så var det. Och jag blev kvar då till förra året. Så totalt 36 år kan man säga att man gjorde på GT. Expressen över de sista då, 14 åren. Också. Mm. De köpte oss 1998.
Mm. Vad har du, jag menar, vi känner dig framförallt som handbollsreporter och så, men som sagt, du nämnde ju, du har gjort fotboll och ja, vad har du?
Ja, bor man i Göteborg så är det ju oundvikligt att man ska skriva fotboll också. Det är ju fotboll, och hockey var den också en hel del i början, både på Följe Frölunda, deras SM-finalserie 79-80 mot Brynäs, och sen var på världsmästerskap i Finland och i Sverige, och följde också ishockeyn med Tre Kronor en hel del. Och sen, men framförallt var det ju väldigt mycket fotboll i början. Vi hade ju en handbollsreporter på GT på den tiden som hette Evert Rydberg. Som skötte handbollen, så att jag var inte inne på den banan riktigt för den senare, bör jag säga. Även om jag var väldigt intresserad av handboll hela tiden, så blev det mer fotboll, framförallt väldigt mycket IFK Göteborg.
På 80-talet där då, när de var som...
Ja, ja, ja.
Vad gör du? Och sen så slutar du då där för några år sedan. Vad gör du nu för tiden då? Alltså, du sa ju att du skriver en del.
Ja, fast framförallt så vilar väl mig i form, brukar jag säga när folk som frågar. Men jag gör några timmar här och var, och nu just nu sitter jag ju då på magasinet Match här i centrala Göteborg, där jag har fått förmånen att få hoppa in och jobba lite grann senaste året med lite nostalgiserier i vårt magasin. Där man får minnas tillbaka och prata med före detta profiler, vilket jag gillar det och tycker ämnet är väldigt intressant. Och sen så håller jag dessutom på ihop med... fyra andra journalistkollegor. Vi håller på med en jubileumsbok. RIK fyller 100 år nästa år i december, och man har beställt en bok om detta, och det är då Daniel Vandor på Svenska Handbollen med mycket som är redaktör för boken. Och sen har vi då två gamla GP, eller gamla och gamla, jo, Sigge Berglund är väl gammal kanske, men sen har vi Rebecca Hedin och fotograf Tommy Hall. Så vi är fem stycken som delar på det uppdraget. Ja. Det kräver lite tid.
Ja, men vilket, det är ju ett erfart gäng som det låter ju, ja, det låter jäkligt bra. Spännande höll jag på att säga, men det har jag blivit trött på det året efter upptaktsträffen, för alla så spännande. Men det får man väl om sig då ändå om det här med RIK-boken. Ja, det låter som ni kan, ni kan era grejer.
Ja, men det finns ju en gruva och ösa ur det. Det är så mycket med 20 SM-guld och så mycket profiler som har passerat revy i den klubben genom årens lopp. Så att, det svåra är väl att ta de första 50 åren egentligen, men satt igår exempelvis i Lisebergshallen och då satt jag in till en gammal legendar som heter Donald Lindblom. Han är stillgång i strång, kan jag säga. Ja. Han hade synpunkter och åsikter om det mesta. Bland annat målvaktsspelet.
Vad skulle du säga, Katarina? Skulle du komma in där eller?
Nej, jag bara säger det. Jag läste din artikel där om Britt Forsell i match. Vilken fantastisk fighter hon var på sin tid. Jag vet inte vad man ska jämföra med på här sidan. Men just det här att gå igenom så här många knäoperationer och ändå spela vidare, jag fattar inte om man klarar det. Jag har bara haft en knäoperation, så klarar jag inte att gå vidare.
Nej, hon är en fantastisk kvinna, Britt, skulle jag påstå. Hon missade hon matchen igår här för att hon var upptagen med elevarbete i skolan, så hon kom inte loss. Men sonen Olle framträdde ju i alla fall på slutet och skickade in segermålet där, och det går väl i arv, den där enorma vinnarskallen och
faktiskt,
ja, på något vis, det får man säga.
Vad, men det, ja, och nu sitter du, nu när vi spelar in det här, för det här med teknik är inte din grej, Koa, det förstod vi när vi skulle styra upp den här inspelningen.
Nej, jag har väl haft lite svårt för teknik, eller svårt. Man är ju gammal i gården och vet inte om Kantario har lärt sig så mycket mer än vad jag har gjort. Men kanske gör man ju med tiden också. Men jag har varit lite skeptisk av till allt. Jag tyckte det blev mer teknik än journalistik på slutet när jag jobbade på GT Expressen. Och det var, jag hade svårt att hänga med i alla turer faktiskt. Det är inget jag skäms för. Men jag försöker lära mig också så mycket jag kan. Men så är det. Men nu sitter jag på match. Grabbarna här har hjälpt mig. Och jag sitter faktiskt vid Glenn Hyséns dator. Så jag vill se om det poppar upp några mejlväxlingar. Jag får försöka klicka undan dem.
Ja, eller går du in och svarar ju som Glenn bara. Det är väl inga problem.
Nej, han kör väl sitt har det gött gubbe. Så den kan man ju svara en genomgång.
Ja, men det känns som det Glenn Hyséns dator, alltså den skulle man ju nästan vilja sitta vid. Med tanke på hans krönikor i GT här nu på senare år. Det är ju en höjdpunkt där de kommer.
Ja, han är frispråkig Glenn och han är jag tror han är populär ute i stugan också. Alltifrån det här med Let's Dance och med Simhop som han har gjort, och han har väl varit med på det mesta som man kan tänkas göra. Han är vital.
Ja, definitivt. Vilka är det mer då? Sebastian Sundberg då, som han styr väl skutan där lite.
Ja, han styr ju den redaktionella biten vad det gäller handbollsmagasinet då, och sen har vi ju Patrik Heder som är chef, och han har ju sin son här, och sen har vi då duktiga redigerare, flera grabbar, så att ja, och sen har vi en annan kille som låg här lite halvtrött och när jag klev in här i morse, det var Jesper Konradsson från Allingsås, och som fick debutera i A-landslaget i handboll här i vintras. Och han har åkt buss från Stockholm och nu var hemma 3:30 i morse, så han var inte så pigg då kanske. Så att han tog en kopp kaffe och ett glas vatten i alla fall och slumrade väl in lite grann igen.
Men han jobbar på match också, ja?
Han jobbar på match också, ja.
Ja, det blir en poäng där, ja, i Eriksdalshallen.
Ja, han var väl inte riktigt nöjd med det. De tyckte att de gav bort segern och så är det. Det kanske man tycker att man gjorde hos RIK igår också, som jag bara tittade på, som sökte på ju sekunddramatik där igen.
Ja, ja, vi ska återkomma till matcherna vi såg igår. Jag och Kentare var ju som sagt på samma match. Lugik-Kristianstad där. Så att, jag tänkte fråga ändå, det ska handla om dig, Koa, och dina år på som handbollsjournalist. Vem hade du som mentor eller förebild i ditt yrke?
Ja, tidigt var det ju när jag jobbade på båda Skövde-tidningarna. Jag började ju räkna tabeller när jag var 15-16 år i skolan. Man satt på söndagskvällarna och ringde in resultat från division 3 och 4 och 5 serier. Och då räknade man ju manuellt för hand och skickade ner till sätteriet. Det var väl så man började med journalistiken egentligen. Sen skrev man lite små referat och Vi hade en chef som heter Kurt Boby som också var väldigt handbollsintresserad. Han var bland annat domare och han var sekreterare i Skövde handbollsflickor var han under många år och sådär. Men han var väldigt noggrann framförallt. Han poängterade alltid vikten av att det skulle stämma. Både siffror och bokstäver. Så att han var en bra läromästare och mentor. Sen så såg man ju andra stilister när man blev äldre. En sån som Stig Bodin på Expressen var ju fantastisk och formulera sig. Likadant Janne Hansson på Göteborgsposten och sedermera Borås Tidning. De kunde förena texter med humor. Det har jag uppskattat väldigt mycket. Så där har man försökt lära sig även om man står långt ner på listan bakom dem. Alltså, om man sett upp till dem, va?
Ja, men jag har alltid gillat det här, för då också. Ja, men det som du säger, den här lilla... Ja, att få in lite glimten i ögat, lite humor i det också, även i ett, ja, ett helt vanligt referat, men eller i alla fall ett helt vanligt nyhetsknäck. Så. Tycker du alltid har haft en förmåga att få in?
Det låter som du ska låna pengar av mig.
Ja, jag vill bara att du ska sitta kvar en stund till här och vara med på
det. Det här är väl ingen gurkburk, eller?
Ja, jag tänkte så här att... För mig det hade jag liksom inget val. Det måste bli handboll när man kommer från Ystad. Men i ditt fall var det väl lite annorlunda. Jag menar, Skövde var väl ingen storlag på den tiden när du började syssla med idrott. Så varför blev det handboll för dig?
Faktum var att Skövde var ganska stort ändå. Skövde AIK fanns ju på den tiden som handbollsförening, och de gjorde ju 7 säsonger i högsta serien i Allsvenskan. Bland annat 3 på raken, vet jag, 59-62 då när jag var 69 år, och jag fick gå med min pappa på de här matcherna. Om jag lärde mig vissa saker, det var en strid där, det var söndagsmatcher på den tiden. Det var en strid för att få gå och titta på handbollen, för att antingen skulle man lära sig knyta skor eller så skulle man ha gjort någonting annat i köket eller någonting för att gå med. Det fick ju alltid göra en motprestation, kommer jag ihåg. Men det var en upplevelse faktiskt. Där kom handbollen in tidigt, även om det var Skövde AIK, vilket man då skiljer mycket mot att det är idag IFK Skövde som är klubben som spelar i elitserien.
Finns det kvar fortfarande den föreningen?
Ja, som fotbollsförening finns den kvar. Däremot så heter den HP Skövde 90. Den ombildades just 1990. Skövde AIK handboll la ner och så ombildades den klubben. Så idag är den väl tredje förening i stan efter då country också, som har gått upp i Allsvenskan den här säsongen.
Ja.
Eller fjärde förening om man räknar in Skövde HF också, damerna.
Okay. Jag vet att du har haft mycket gemensamt med Blombeck under det barndomen och ungdomen i Skövde. Kan du inte berätta lite om det, hur ni träffades och hur ni umgicks?
Jo, det skiljer ju inte så många månader på oss, även om det är ett år då i bokföringen då. Men vi växte ju upp i IFK Skövde just och spelade tillsammans och tränade tillsammans. Ett tag bodde vi på samma gård också. Det var ju spontan fotboll mer, och det var ju givetvis diverse diskussioner om bollen var ute eller inne och om den träffade strumporna som vi hade som stolpar, om den gick in eller innanför, utanför det. Så att det var en del diskussioner och en del handgemäng också kanske. Det var väl alltid, alla skrattade inte efter de här matcherna, utan det var väl lite gråt och tandagnisla. Men nästa dag så stod vi där igen och fightade, så var det ju. Sen bodde vi väldigt nära då idrottsplanen och idrottshallen. Vi hade ju i stort sett, vi kunde ju gå dit på 3 minuter. Så att vi började jobba tillsammans som materialförvaltare i IFK Skövde ungdomsklubb.
Du och Blombeck?
Och Gunnar och jag, ja. Och då var vi väl 14-15 år, kanske 16. Och då fick man ju köra hem tvätten då till en gammal tant som hette Hilda Axelsson. Vet jag, hon bodde också i kvarteren, men hon tvättade och vi hängde upp det sen igen, och så distribuerade man åt de här ungdomslagen, och sen så gick vi upp och tränade i hallen.
Var det ideellt arbete från er sida?
Jag minns faktiskt inte om vi fick någon dusör för detta. Kanske någon sockerdricka eller något annat. Jag tror det var för inga pengar i alla fall, utan vi var ju så pass små och unga också, så att det var nog inte aktuellt. Utan det var nog mer en sån där, ska man säga... Man var glad och stolt att man fick vara med. Och sen så, som sagt, tränade vi och så spelade vi ihop i pojklagen, och vi hängde upp siffrorna i hallen på matcherna. En fredagkväll var det ju rätt tufft. Det var ju juniorlaget 17:30, och sen var det A-laget spelade väl klockan 7 och sen var det B-laget på det då vid 8:30. Så att, kom man in ganska mosig. Man, när man stått där vid resultattavlan i det ena hörnet in till måldomaren och hängt upp de här siffrorna på resultattavlan.
Jag känner igen detta från Ystad-tiden också. Just det här med att hänga upp siffror. Ibland så stod man på fel sida och då hängde man ofta sexan fel, så det blev nia istället. Då hörde man publiken och bua och sådär. Så att jag känner igen det där med siffror.
Ja, det var härliga tider.
Ja. Men du, vad var det som föranledde Blombäcks debut i Skövde? När han fick spela sin första match i A-laget var det väl?
Ja, det var ju en träningsmatch i augusti, om jag inte minns fel. Jag hade spelat fotboll med Västerhögskolans gymnasielag på dagen och kolliderat med en spelare. Och båda två fick åka ambulans till sjukhuset med varsin knäskada. Och i mitt fall visade det sig var då att det var ingen ortoped som tog emot det här knät, utan det blev en gipsning från ankeln upp längst upp i låret för att bara stoppa detta på något sätt. Men Gunnar kom hem till mig, han hade fått beskedet att jag blev skadad, så han kom hem till mig sen på eftermiddagen och berättade detta. För nämligen samma kväll så var jag uttagen att spela i IFK Skövdes A-lag i handboll.
Ja. Ja.
Och då gick budet till Gunnar istället. Han fick kliva in på banan där. Så att den ena, vad säger man? Okay.
Enes död.
Enes fall. Ja, enes död. Eller den, kanske lite hårt.
Den andras bröd,
ja. Bröd blev det, ja. Ja.
Men vad hände så, med din... Ja, det var så kom Blombäck in i A-laget. Vad hände med, för din del då?
Jag kan man säga att min karriär tog väl slut i samband med den. För att det visade sig att det var ju korsbandet som avslutet. Mm. Den diagnosen fick jag inte då, utan det fick jag ju långt senare. Jag försökte ju under årens lopp att spela, men knät vek ju sig och jag spelade med olika skydd och grejer, men det gick inte då. Det svullnade upp och man fick tappa vätska och annat, men det var först när jag kom in 10-12 år senare efter en menisk hade låst sig på knät, och då läkarna konstaterade att korsbandet hade gått av. Fästena var i stort sett borta, så det fanns inget att göra åt det då. Så att, nej, det blev ingenting, utan det blev jag bröt väl en tumme också där i samband med någon match när jag var 18-19 år, och sen det tog slut där. Så att jag blev erbjuden och blev ungdomsledare och tränare istället.
Och det var du framgångsrik.
Då började din tränarkarriär där. När jag googlade lite på dig så såg jag att du hade blivit årets ledare i Västergötland 1979. Stämmer det?
Ja, det stämmer nog. Det står en sån där böjd tennskål hemma i hyllan, och den var väl egentligen enda priset man vann som ledare. Men jag blev tränare för IFK Skövde när jag var 21 år, och då pratade vi alltså om A-laget, och då var det faktiskt bara en enda spelare som var yngre än vad jag var själv, och det var Gunnar Blombäck.
Ja, okej. Okay. Och sen har du även en domarkarriär, vad jag förstår. Du har ju bland annat dömt tillsammans med den legendariska Loket.
Ja, egentligen låter det knepigt för dagens journalist egentligen, men man var ju tillåten att göra så på den tiden, kombinera arbete, trots att man då även skrev om klubbarna. Men jag var tränare i IFK Skövde i 3 omgångar. Det var innan jag flyttade då till Göteborg 79, det tog det slut. Men även så dömde jag lite grann, och det var en legendarisk domare, Sven Fiskan Johansson i Skövde, som gjorde flera svenska säsonger, som fick in mig på den banan. Och sen då när jag kom ner till Göteborg så fick de nys på detta, och då skulle de göra någon kul grej ut att jag och Loket och 2 journalister skulle döma ihop. Och det gjorde vi några matcher. Jag tror att det blev en handfull matcher, det blev inte mer än så. Men det är klart att det sätter avtryck det också, de få intrycken av Loket. Hade ju varit i OS 72 och dömde väl finalen där, om jag inte minns helt fel. Så att, nej, det var kul. Det var lärorikt. Han kunde snacka då också.
Men vad,
du hade en rolig historia som du berättade för mig. Det var sån där uppsnack inför en match. Ni som skulle döma i var det Kungsbacka?
Nej, Kortedala var det. Kortedala.
Ja.
En av stadsdelarna här i stan, och Ljubos moderklubb förresten. Han var väl en liten parvel på den tiden. Ja. Men Leif och jag åkte dit och så satt vi i omklädningsrummet och hade bytt om och då sa han att du kan nog gå hett till här idag, sa han. Vadå då? Ja, publiken sitter nästan mer på planen på läktaren här och de är högljudda och de... Nu är det fredagkväll och det kommer vara tufft här ikväll, så att vi får passa oss. Alltså är det rädd att vi får stryk, så tror du att de kommer att ge sig på oss här eller? Nej, men vi ska nog vara lite försiktiga i alla fall. Och hur tänker du då? Ja, som brukar, när vi dömer här i Kortedala tidigare, så brukar vi köra efter den parollen att vi ger hemmalaget två frikast och bortalaget ett, så brukar det lugna ner sig ganska bra. Så på den teman var det, och Loket styrde det där bra, så att han, jag vet inte om han hade någon miniräknare i fickan, men till slut var det nog så att hemmalaget fick två och bortalaget ett. Och matchen förlöpte lugnt hela vägen till slutsignalen.
Vilka vann då? Vann hemmalaget?
Ja, det gjorde de.
Ja. Du hade en annan rolig historia som du drog för mig där med ett annat domarpar, Lars-Åke Björk och Christer Ahl.
Ja, men de blev ju sedermera, de dömde ju fotboll också. Lars-Åke blev ju FIFA-domare i fotboll och blev en stor mäktig ledare inom FIFAs rättskommitté och fortfarande aktivt, tror jag, träffar honom emellanåt. 75 år snart. Christer Ahl, han blev en stor pamp i internationella handbollförbundet och baserad bort i USA och är med på alla stora mästerskap och annat. Men de var i Kungsbacka och dömde en match, och på den tiden så skrev man ju i lokaltidningen, oftast avslutade man referaten med att dömde gjorde och så två namn då, eller domare var och så, två namn på det viset. Men här gick de lite längre då i den här Hallandsposten, eller om det var Norra Halland, jag kommer inte ihåg vilken tidning det var, men där skrev de att domare var Christer Ahl och Lars-Åke Björk, tankstreck, två träskallar. Det var så Ahl och Björk, så det nappade de på ganska bra den. Och detta påminner Lars-Åke Björk om varje gång jag ser honom. Han skrattar gott. Han tog det på rätt sätt.
Ja, det var bra.
Du, bara tillbaka. Jag tänkte på att du blev årets ledare i Västergötland 79, som sagt. Varför blev du det? Säkert välförtjänt, men du måste ju ha gjort något. Någon
framgång. IFK Skövde gick upp i en division i seriesystemet, så att det var väl därför. Det fanns väl kanske ingen annan att konkurrera med det året. Det var väl dåligt för de andra klubbarna. Skövde var väl det laget som stack ut lite grann. På det viset blev det. Jag kan inte se det på något annat sätt.
Men ändå så släppte du tränarkarriären då. För i samma år flyttade du till Göteborg.
Ja, då fanns det ju inga mer sådana här att man kunde kombinera. Utan GT var ju en helt annan arbetsplats. Då kanske en lokaltidning i Skövde på något sätt. Och då blev det tuffare villkor och massor med jag fick ju börja resa med Malmö FF redan där på i mars månad på de här Europacup-äventyren som slutade med finalen mot Nottingham i München, så att det gick igång. Man reste väldigt mycket, och sen även om det var sagt att jag skulle skriva lokal idrott i Göteborg när jag flyttade ner, så blev det internationellt, och det nästa året är på så fick jag åka på mitt första OS i Moskva 1980 exempelvis, så att det blev mycket.
Ja, häftigt. Så att GT åkte, ni åkte på MFF, deras Europacup. Ja,
det. Vi följde Malmö FF, det var ju väldigt stort då det året. Så att, det följde vi, och vi åkte ju på alla internationella mästerskap, både handboll, ishockey med Tre Kronor, fotbollslandskamper. Vi hade ju en egen stor redaktion på den tiden, en upplaga som var långt över 100 000 exemplar, och vi hade mycket folk på redaktionen helt klart, och det fanns pengar, och det var ingen som ifrågasatte det, utan det blev mycket. Man fick hoppa in i hetluften med en gång. Mm.
Bara innan vi rullar vidare här, så får jag ju medge här att jag har ju glömt vår samarbetspartner. Det skulle jag ha nämnt lite tidigare kanske. Jag brukar nämna det i början och i slutet på podden, men vi sticker in det här mitt i alltihopa, och det är ju då iPlay som de heter, som vill meddela att de kommer att erbjuda en unik social plattform för sport som knyter samman aktiva klubbar, fans, agenter och förmedlare över hela världen. Och det kommer mer info om iPlay så småningom. Det är ju Robert Arrhenius som ligger bakom. En av, jag tror att han har en kompanjon där, eller jag vet inte. Han är i varje fall inblandad i det här företaget och hjälper oss den här säsongen då av podden. Och kanske fortsättningsvis också. Det är en Skövde kille. Koa.
Jajamän, ja, snarare Skultorp kommer han väl ifrån.
Ja, nu ska vi vara noggranna med.
Kilometer. Ja, ja, Skultorp, det, det är ju han och Lotta Bromé bland annat som är från Skultorp. Men Robban började ju spela i IFK Skövde, det var väl hans moderklubb där.
Ja.
Även om han tog bussen in de här kilometerna.
Ja, precis, precis. Har du någon relation till honom idag, eller?
Nej, inte längre. Jag pratade ju med honom en hel del under, han gjorde väl över 200 landskamper, var åker man med på flera mästerskap och hade en del kontakt med honom både när han var i Danmark och framförallt Spanien. Och så där man ringde lite kvällssamtal och kollade hur läget var och sådär och fick någon nyhet där det var. Och han var ju till och med i Kiel och spelade inför VM 2011. Fick han göra en månad i Kiel för att komma in i matchform inför det VM:et.
Ja, ja, precis.
Men i övrigt så man tappar kontakten ganska fort med sådana som inte är med i hetluften så länge.
Nej, så är det ju, så är det ju. Du, hur mycket damhandboll har du bevakat? Jag känner ju det mer får jag säga från, vi hade ju ändå några mästerskap ihop och lite så, du och jag. I början på min karriär på sig och kanske nästan lite slutet, ja, eller så på din.
Nej, skamligt nog så har det inte blivit så mycket damhandboll. Jag var faktiskt tränare i en period i Skövde HF också. Långt före Magnus Frisk gick jag påminnas då. Men hans mamma var med och spelade i alla fall Andlis på den tiden. Jag hoppade in där någon säsong när de hade problem där också. Men på senare år så har det ju främst blivit att man har följt CVH och alla deras framgångar. Jag har inte åkt på något dammästerskap. Har jag inte gjort.
Nej.
Utan det har börjat lokalt och ja, nationellt då, med just Sävehofs framgångar och så i Champions League. Det är väl så min damhandboll har sett ut.
Men herrmästerskap har du gjort desto fler, om vi nu tittar på handbollen då. Vad var du med på? Var du med i stora delar där av Bengan Boys-tiden? Ja, det var du väl?
Ja, det får man väl säga. Första handbollsmästerskapet, det var ju egentligen OS i Seoul 1988. Det var ju inget handbollsmästerskap så, men det var ju handbollsmästerskapet med. Och det var ju då Ragge Karlsson lämnade över stafettpinnen till Bengan och sen i samma veva när sista OS-matchen spelades där. Men redan då var ju de här herrarna där, Islander och Svensson och de här var ju redan på banan då. De hade ju blivit inskolade tidigare, så att, det var väl det första mästerskapet. Sen så höll jag mig väl ifrån det fram till egentligen jag var sportchef på GT, så att vi vid desken och styrde och ställde där under ett par år också och även tillbaka i Skövde som riksredaktör för GT en period, så att säg så här att när jag slutade som sportchef då fick jag börja skriva handboll, för då hade Evert Rydberg också slutat med sin gärning på tidningen, så att då blev det handboll och då hade Expressen köpt oss också, så då blev det en det blev mycket handboll och jag var på EM 98, jag var på VM i Egypten 99, jag var i Sydney på OS 2000, Frankrike 2001, den svenska Eriksgatan på hemmaplan 2002, sen gjorde jag något break och sen var tillbaka 2004 i Slovenien och sen så...
Ja, det var jag break med, igen. Det kommer jag ihåg, ja.
Då gjorde väl du det ute, kan jag tänka mig.
Ja, eller VM 2003 var mitt första, men jag var ju då det började gå ut för direkt. Men, ja,
du kan känna dig delaktig i utförsbacken där, Johan. Det,
ja, det,
jag nog.
Det är jag och Kim Andersson. Ja. Vi debuterade samtidigt.
Ja. Och, ja, sen blev det något break igen och sen var jag på EM i Norge, Trondheim och Lillehammer 08. Och så en comeback igen i Sverige 2011 och sen så var det väl det sista mästerskapet gjorde jag i Danmark då EM i fjol 2014. Så att det blev en del. 11-12 stycken tror jag.
Vad är största ögonblicket som handbollsreporter tycker du, alltså som du fått vara med om?
Ja, det måste vara VM-finalen i Kairo 1999. Det var ju föregicks jag mycket tjafs där faktiskt, för att det var en hall som tog 33 000 åskådare till att börja med. Och då skulle ju då regeringschefen eller president, vad han nu titulerade sig, Mubarak, skulle ju då komma dit och han skulle ha en inglasad bur med skottsäkert glas som där han skulle sitta. Och man skulle inte få med sig mobiltelefoner in på läktaren exempelvis för att man skulle kunna utlösa någon bomb. Det var tjafs på eftermiddagen där, jag vet att journalistkåren satte sig emot detta. Vi skulle inte klara oss utan mobiltelefonen. Det var ju avkast klockan 22.00 svensk tid, tror jag det var. Okay. Det var en väldigt, väldigt, väldigt deadline där med mobilerna skulle man ju ha. Men det var helt enkelt snack om bojkott. Jag tror att Bertil Åkerman på just Allehanda och Janne Gustafsson på Sydsvenskan gick i bräschen för den svenska journalistkåren där. Så att vi gick via Pio Söderblom som ordförande då i alla fall. Så vi tilläts ju ha med oss mobilerna in i alla fall. Så att annars hade det nog blivit en VM-final utan svenska journalister på plats. Men det var ju en match som man aldrig glömmer. Och inte bara för detta då, utan det var ju att Sverige tog guld igen. Mm. Första gången på 9 år efter Prag. Och sen så mycket som gick emot, bland annat fick ju Magnus Wislander, han fick ju rött kort ett par minuter in på andra halvlek exempelvis, så då kommer en helt ouppvärmd Thomas Ivertsson in och gör ett storstilat jobb i resten av matchen exempelvis. Det finns många sådana saker
Ja, men den glömmer man inte där. Jag kommer ihåg Wislander, han var så frustrerad, han slängde sina sådana här svettband, kommer ihåg när han gick av planen där och man tänkte att nu var det ju kört, och så Sivertsson stormatch. Ja, det var... Ja, jag kommer ihåg, jag satt hos en kompis i en lägenhet i Bjärnum och såg det där. Ja, det var...
Det trodde man att guldet gick, men de visade sig moral med laget och löste det ändå. Och det kanske man får återgå och koppla då till Thomas Ivertsson som var en väldigt anonym spelare. Man gjorde också över 200 landskamper och han var väl den som slutade först egentligen innan det började gå ut. För han la väl av efter EM-guldet i Globen 2002, om jag inte minns helt fel. Och vad är det man säger? Man saknar inte kon förrän båset är tomt. Och han lämnade faktiskt ett tomrum efter sig, Thomas, som ett mittlåsalternativ till Ola Lindgren och Magnus Wislander, där han bytte av dem och gjorde det jäkligt bra utan att få en enda rubrik egentligen under årens lopp. Och idag är han förbundskapten för det svenska damlandslaget. Han har både kunskap och hjärta för detta, tror jag.
Mm. Sen är han inte den roligaste intervjuer, så att det var kanske om jag nu får säga så, i varje fall som förbundskapten, så att han kanske bidrog själv till att han inte fick några rubriker som spelare också.
Nej, men han stod väl inte i rampljuset, utan men
nej, det var en större profil.
En försiktig general kan man kalla honom för.
Ja.
Men kunnig.
Ja, definitivt. Nej, men det känns som han är försiktig general också när man pratar om honom idag ju, när han är förbundskapten. Mm. Väldigt försiktig. Men absolut.
Och sen var det ett race, kan vi säga, efter matchen också då. Vi fick ju gå in, vi var ju öppna dörrar, vi gick rakt in i omklädningsrummet och fick ta bilder och annat när de firade där. Och sen fick vi åka med bussen tillbaka till spelarhotellet, och jag vet att det ringde som fasen i min ytterficka på min väska, och till slut så jag satt längst bak och gjorde intervjuer med några av guldhjältarna, och då, till slut så svarade Stefan Löfgren, öppnade blixtlåset här, och så svarade han att Koa, har du inte tid att prata med dig? För han har ett jobb att utföra. Så det var någon chef i Stockholm som ringde och skulle lägga upp strategin där. Så jag slutade med
det. Ja, underbart. Du har ju också varit en vass nyhetsreporter. Vilket är ditt största scoop, Koa? Om du själv får...
Ja, scoop och scoop. Men Jag gillar bäst människoöden, om både positiva och negativa, men jag tycker att jag har fått ett x antal profiler inom handbollen att prata ut om sina olika levnadsöden. Och Ljubom Ivrandjic exempelvis, det var mycket snack om honom inför EM 2008, att inte han skulle vara med för att han hade kommit på kant med Inge Malinell, och det var mycket rubrik. Jag tror TV gick ut ganska hårt med detta, men dagen efter ringde Ljubo upp mig och ville berätta hela sin historia om det här, och då visade sig att han hade drabbats av någon depression och låg bakom mörka gardiner hemma i Flensburg, då var det Flensburg också då, och mådde skit. Och vi knappt ute på gatan helt enkelt. Det var det som var skälet. Och han öppnade sig som en bok faktiskt och blev en jättelång och uppskattad artikel utav detta. Det var inget scoop kanske, men det var en förtroendegrej att Ljubo ringde mig och berättade sanningen. Det var det jag uppskattade. Och sen likadant...
Jag får bara bryta in där. Jag minns ju den, för då satt jag ju på... Eller det gör jag ju fortfarande. Men på Sportbladet och... Där satt man ju, ja, du vet ju hur det fungerar. Där satt man ju svår över att du hade den grejen såklart. Men jag minns det mycket väl. Det var en riktigt... Riktigt bra grej var det. Så det var väl bara, på den tiden var det bara att rewrita och sådär ju. Så att, eller rewrite, jag försökte väl få tag i varandra. Så. Men det var ju annorlunda på den tiden. Men även om Alltså nätet var ju, fanns ju i allra högsta grad och sådär, men det var ju ändå, det var viktigt att ha det i papperstidningen på den tiden. Idag är det inte sådär, utan då, idag minns man ju inte dagen efter vem som hade varit i tidningen eller vem, om det var Expressen eller GT eller Aftonbladet.
Jag skulle nämna två andra personer också som man fick en bra kontakt med.
Ja, det skulle du få göra, absolut.
Pelle Linders exempelvis, när han stupade när han skulle springa en sån här kvalificeringstid i Göteborgsvarvet och mindes ingenting, och ambulans med över 40 graders feber till sjukhus, och svävade mellan, han låg i respirator i 3 veckor, svävade mellan liv och död, och hans chans att överleva bedömde läkarna till 30%. Det är alltså överleva 30%, att han skulle stryka med var 70%, så att han kom tillbaka till livet i alla fall, och han valde också att prata ut om detta med mig. Och en annan profil, Christer Broman exempelvis, som då åkade ut, han fick amputera benet genom, via handbollen på något vis. Han hade väl misskött en sårskada på en fot som blev infekterad. Han satt väl i någon minibuss och skulle vara överledare på något ungdomslandslag någonstans långt ner i Europa, och kom hem och blev inte av med den infektionen, utan han fick amputera benet och hamna i rullstol. Jag valde han också att prata ut, så det är sån här förtroendegrejer, det uppskattar jag väldigt mycket faktiskt, och det är sånt man får genom att tro att själv uppträda ganska okej genom årens lopp. Men nyhetsskop, okej, jag vet inte, jag gick in genom fel dörr en gång, jag tror att detta var ju Bolzano 1998. Jag skulle iväg någonstans in där i pressrummet och annat, och då öppnade jag en dörr, och där inne så satt en kille som heter Kent-Harry Andersson och någon annan som heter Ola Lindgren. De visade sig att de satt och förhandlade faktiskt. Jag tror det var mellan semifinal och final. Kent-Harry var tränare i Norton i Tyskland, och Ola Lindgren var klubblös eftersom hans Düsseldorf var det väl hade gått i konkurs, och jag var ju inte sen att skriva detta givetvis, och det var väl, jag vet inte hur populärt det var, kan jag ta det, du får väl kanske berätta själv om detta.
Nej, jag tror inte det hade någon större betydelse, för han var ju klar för Norton på 2 dagar, så att, men du var ju först, det var ju ett skop för dig kan man väl säga. Jag kommer ihåg det när du kom där och tittade in där och oj, jag har gått fel eller något sånt där, sa du.
Ja, du har ju berättat om hur du värvade Ola där, ja, under i Bolzano. Nej, men jag förstår dig, Koa, där med den, det tyder på vilket förtroende du hade i, och har i handbollssverige, när man får de där grejerna, så att säga.
Men som sagt, åker man på varje mästerskap så blir det ju en... Sen har ju inte allt gått på räls inom årens lopp, givetvis. Man har väl fått en och annan bastning och peak också. Inte bara fått eller information som man letar i artiklar, utan man har kanske citerat fel vid något tillfälle också, så det har blivit lite surt och grinigt. Men
har du något exempel?
Ja, det finns väl ett par. Det var också 99 i Egypten där, och det, jag behöver kanske inte namnge de spelarna, men det var väl 2 spelare i alla fall som tyckte att de hade blivit felciterade, och jag märkte ju då att det var surt och grinigt där, alltså, och då, jag kan inte gå omkring som en par i här, det mästerskapet pågår ju en vecka till minst, jag måste ju få, så jag kallade faktiskt Bengt Johansson och Stefan Löfgren, som var lagkapten, till ett möte för att försöka rensa luften, och vi har snackat med Lövet om detta nu senare år, men han säger att han inte minns det, men det gav ingen större avtryck, men jag minns det så väl att vi var i hotellpoolen i alla fall och stod och snackade ut om att ena någon som att gå vidare i alla fall och dra ett streck över det som hade varit, och det var också en lärdom.
Men det var inte Bengan och Löfgren det gällde då, utan det gällde någon annan spelare?
Nej, det var deras egenskap av deras roller, så att säga, som förbundskapten och lagkapten, som vi tog snacket då. Nej, jag har pratat med båda de här herrarna efteråt, och jag tror att det mesta är utrett.
Jo då, ja, men man känner igen det där. Ibland skär det sig lite och så. Men jag håller helt sådär. Det är lika bra att försöka reda ut det. För att, och sen ibland kanske det inte går att reda ut det, får man väl leva med det. Men just under ett pågående mästerskap så är det bara... Ja, det är bara för att man kan ha en professionell relation med varandra.
Absolut.
Hur var konkurrensen och så genom åren då med, jag tänker på för vår, det var det väl, ja, du och jag var väl konkurrenter och sen då några mästerskap, men de tog ofta slut rätt snabbt där, för Sverige var inte så bra och sådär, va, men var det Alfält då hos oss och var det Jalle Strömberg, gjorde mycket på Göteborgsposten väl, eller var det kanske mer tidigare när inte du skrev så mycket?
Ja. Anna Karlsson, numera Andersson, gift med Mattias i Flensburg, ja, var ju utsänd som ung skribent för Aftonbladet. Hon var väl inte mer än 22-23 år, tror jag. Hon var med i Bolzano också, Anna och jag. Och även i Egypten där, och kom jag ihåg. Och det var inte alls samma konkurrenssituation då som det är idag. Eller man, inte med, man jämför med ishockeyn eller fotbollen heller. Det var ju man knappt att man pratade med varandra. Utan, men vi delade taxi, och vi, jag vet, speciellt i Egypten minns jag då när Anna var med. Det var inte så rätt jäkla trevliga kvarter där i Port Said, och med uppror och med mycket fattigdom och misär och annat. Man skulle ta sig igenom det där.
Och som kvinna med, jag fick ung tjejer, kan inte heller så jäkla lite.
Ja, det var inte så enkelt för henne. Så jag fick ju vara ett stöd åt Anna, som jag upplevde det. Och det har hon ju tackat för efteråt. Och vi har fått en bra kontakt. Och vi skrattade hjärtligt de gånger, få gånger vi träffas efteråt som detta också. Så det var väl Anna som hängde på där ett tag. Och Jalle Strömberg var väl med fram till hon gjorde han sitt sista, minns jag faktiskt inte. Sen kom ju Rebecka, hon kommer väl in samtidigt, så du Rebecka Edin där på Sportsposten kom.
Det måste vara precis, ja.
2003-2004 någonstans, va? Så att nej, relationerna inom journalistkåren har varit väldigt starka, tycker jag. De är bra kamratskap, man har hjälpt åt att dela på både teknik och på. Och sen har man en trevlig middag någon kväll när det är spelledigt och sådär också. Och då försöker ju alla gå med. Så att, ingen nämnd, ingen glömt.
Nej, men jag, precis. Och sen så har jag väl känt under alla år på Aftonbladet att just med Kvällsposten och GT har det också alltid fungerat på ett annat sätt. Det har alltid varit mer av någon tradition mellan just Expressen och, alltså Expressen i Stockholm då, och Aftonbladet. Har det kanske varit lite hårdare, eller på något vis tuffare tag. Du har varit med länge, Koa. Vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan att vara journalist och handbollssupporter då och nu?
Ja, det är väl just teknikutvecklingen, tycker jag. När man åkte till Moskva 1980, hade man med sig en reseskrivmaskin och en bunt med manuspapper, och sen så satt man och skrev på lite resultatlistor också då från simtävlingarna, och så man fick skrapa ihop och så skrev man, och sen så fick man koppla upp sig med samtal till Sverige och collect call då, helst att någon svarade i växeln. Och jag vet inte, ett tillfälle då att jag sa hej, det är Kjell-Ove i Moskva, och då växeltelefonisten, hon har egentligen kommit fram, hon missuppfattade det där, och nej, Kjell-Ove, han är inte här, han är i Moskva, och så la hon på. Så fick man börja om igen med två timmars väntan. Men sen fick man ju läsa in texterna då. Man fick extemporera, som det hette, och läsa in och manus. Och det var ju då Johan Flink exempelvis. Det var ju Johan, Olof, Harald, Adam, Niklas. Och sen var det Fredrik, Ludvig, Ivar, Niklas, Cesar, Kalle. Mm. Det var ju väldigt noga med namnen, att de blev rättstavade på något vis när man, till den här mottagningen som tog emot det på en bandspelare. Mm. Och då fanns det ju väldigt många. Det fanns ju flera led. Telefonmottagare, det fanns perforatriser, det fanns korrekturläsare, det fanns då typografer. Så det har ju försvunnit väldigt många arbetsuppgifter inom tidningsbranschen just. Mm. Tack vare, eller på grund av tekniken, jag vet inte, jag kluven där lite grann. Men. Då stod ju fotograferna på toaletterna och framkallade bilder i mörkrum och annat. Och idag trycker man på en knapp på kameran, så är bilden hemma på sidan på något vis. Så det är en enorm utveckling som jag har varit med om att genomföra.
Har det blivit någon skillnad i, upplever du, i relation till de man bevakar och sådär?
Nu har jag ju egentligen mest handbollen att relatera till. Men den vänskapen som alltid har funnits där, och tillgängligheten. Nu var det ju kanske lätt för Bengan Boys som vann så väldigt mycket. Och det var inga kvalmatcher långt ut på Bystan eller någon holländsk tränings- eller sporthall någonstans. Nej. Utan det var ju stora mästerskap, och det var ju uppstyrt och klart. Och vi fick ju åka med bussen exempelvis på både till träningar och till utflykter upp i Alperna och 98 exempelvis. Och med pyramiderna och på Nilen 99 och någon fransk borgstad 2001 och så vidare. Det var en fantastisk sammanhållning, kan jag säga. Det här med mixed zone är ju någonting som har kommit in på mycket senare år och blivit bökigare. Och även om handbollen är ganska förskonad, tycker jag, så är det ju mer fotbollen framförallt där som jag tror är jobbig. Det märker jag ju på mina kollegor.
Mm. Kom man för nära ibland? Fanns det någonting så det blev svårt att skriva vissa grejer någon gång?
Det där är ju en samvetsfråga givetvis. Och jag vet inte om man drog sig för att skriva det, men man kanske säkrade på ett annat sätt och man fick nog ärliga svar också. Det var inga dimridåer och inga dementier och lögner var det nog inte, utan de berättade så här är det, men kan du kanske vänta ett dygn så ska du få det ändå. Jag måste bara säkra vissa saker med klubben eller med en, ja, när du fanns agenter vet jag inte, men då hade man i alla fall en form av relation till att, ett förtroende, att man fick den där grejen och man hade nystat upp den så fick man den först ändå. Man kanske höll på den något dygn eller två bara, men man visste ändå om att man skulle få den, va?
Har ni gått på kamma?
Mycket, nu blir det mycket journalistik och det ska vi ju naturligtvis också fortsätta på. Men vi måste ju snacka om, du nämnde ju boken om RIK. Koa, du följde RIK nära under deras storhetstid.
Ja, det blev ju så. Eller stod man ju flera storhetstider egentligen. Det fanns ju en på 80-talet med 4 guld på 5 år exempelvis. Och sen blev det ju då 90-talet här när man spelade 8 finaler av 9 möjliga och vann 7 guld. Förlåt, man spelade till och med 10 finaler och vann 8 guld. Så att, ja, det var mäktigt. Och det spelade ju ingen roll egentligen vilka stjärnor som flyttade utomlands. Utan det kom ju in nya talanger eller färdiga produkter som man hade scoutat tidigare då. Så att... det var nästan lite tråkigt för svensk handboll att de RIK tog väl död på herrhandbollen där inom situationstecken, samtidigt som Sävehofs damer har gjorts på senare tid, att man bara vinner och vinner och vinner. Det fanns inget riktigt mål.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Motstånd.
Inte ens brott där under några år, nej. De kunde inte heller bjuda. Nej, då vann RIK med 3-0 i finalen ungefär.
Ja, drott vann väl...
Ja, de vann ju in emellan och lite där, va, i början av 90-talet. Och...
De vann väl... Kent Harry förde väl Ystad till guld 92, va? Och sen så tror jag drott vann 94. Ja, 92. Va? Och sen vann drott 94 och 99, men annars så... Och även 02, men annars så sopar jag här i KM det där. Senaste guldet faktiskt, det är 2003. Det var, sen har det inte gått lika bra.
Vad gjorde RIK så bra då?
Jag tror man säger att det sitter i väggarna där uppe i Rosendalshallen. Det fanns nog en... Det var vi mot övriga världen på något sätt. Det var Reine Pedersen och Ola Lee skapade väl mycket av den här... vi-känslan, tror jag. Det var väldigt starka grunder som alla skulle leva upp till, och gjorde man inte det så gick det inte så bra, visade sig. Och de fick ihop ett väldigt sammansvetsat gäng år efter år, det tror jag. Plus att man tränade givetvis hårt, och duktiga instruktörer och duktiga spelare som kom in från närliggande klubbar här. Man lyckades plocka ner Johan Eklund från Stockholm, och man tog, ja, för att nämna några då, Lövgren från Skepplanda och Ubom från Kortedala. Och, ja, det finns så många exempel egentligen på duktiga spelare.
Och du var med, när såg du Lövgren och Wislander de här för första gången? För det kunde jag känna en avundsjuka då när jag kom in och började bevaka landslaget, och spelade Lövgren och Wislander fortfarande. Och jag kände lite grann då, och du var där för GT Expressen, att du kände, de där hade du ju för fan följt sedan de var... tonåringar på något vis.
Ja, hade lite... Från och till var det ju så givetvis. Det var ju inte bara RIK man följde, utan det var inte glömma att CVH faktiskt var inne och vann 5 SM-guld också. Heim vann 2 SM-guld på 80-talet.
Ja, ja.
Och Alingsås har vunnit, så att, men det är inte så att jag sprang ner korridorerna och hos RIK
var
på något
sätt. Nej, det var inte så jag menar, men alltså, det var inte bara Wisland och Lövgren. Alltså, ja, men det var ju de här CVH-killarna också, Johan Pettersson och sådär, just att. Men så var det, herregud, du har ju varit med länge och baserade i Göteborg, och hela landslaget bestod ju av göteborgare nästan. Ett tag kändes det så.
Jo, visst. Men jag kan inte minnas att när jag såg Stefan Löfgren eller Magnus Wisland just första gången, det kommer jag inte ihåg. Utan det, men de gjorde ju avtryck i alla fall tidigt. Så andra sidan, en sån som Löfgren, han spelar ju inte ett enda junior- eller U-landslag. Han kom ju fram sent. Han debuterade väl när han var 23 år i A-landslaget, och året därpå så förde han Sverige till EM-guld 94. Så att han hade en sån här late bloomer. Mm. Medan Wislander var inne tidigt som attan. Och Wislander, jag menar, hans landslagsdebut däremot, den kommer jag ihåg, för att den har blivit represserad några gånger. Det var ju under Ragge Karlssons tid, och då man kunde ha varit 20-21 år någonting i alla fall, och hon satt på bänken ut och började med, och då sa Ragge till honom att Magnus, du kan ta, eller slangen heter man redan då kanske, du kan ta av det överdraget och du byter nästa gång. Och sen blev det byte då och Wislander rusade in, och sekretariatet blåste av omedelbart. Det visade sig att Wislander hade klivit in på banan innan spelarna skulle byta med hade kommit ut. Så att det var hans första insats i det svenska A-landslaget.
Han började med en 2 minuter alltså?
Han började med en 2 minuter, ja.
Ja, det blev.
Det gick lite bättre.
Det blev bättre sen, ja, definitivt. Ja, Katari, du är kvar?
Jag är kvar, ja. Jag är snarare intresserad.
Ja. Stäckte. Släppa in dig lite, vi har ju
delat. Ja, nej, men jag var intresserad och har följt handbollen i många decennier nu här i Sverige. Och vem tycker du är Sveriges bästa spelare genom tiderna?
Jag tror det är svårt att från, eller genom tiderna vet jag inte hur duktiga de var, de här herrarna som tog guld på 50-talet och vad de stod för egentligen, men jag tycker det är svårt att frångå Magnus Wislander, dels att han har gjort flest landskamper och dels att han var ju en central tvåvägsspelare och hade även olika roller både på 6 meter och på 9 meter under så många år, och dessutom då hyllade 12 stycken år i Kiel som stor hjälte där nere. Så att, jag får nog lägga min röst på Magnus Wislander faktiskt.
Vem säger du, Katari? Ja. Har jag ställt en fråga till dig på det någon gång?
Ja, det är jättesvårt att säga. Man fastnar ju gärna för Wislander när man pratar om det. Därför han var ju han behärskade det mesta på en handbollsplan. Han var duktig 9-meterspelare, han var duktig linjespelare, han var duktig försvarsspelare och lite ledargestalt. Så att man fastnar gärna för honom.
Ja, och Koa, du har sett många handbollsspelare, unga handbollsspelare. Vilken är den största talangen du har sett som kanske inte blev något, så att säga? Kanske taskigt att lyfta.
Jag har ju ett litet känsligt ämne där faktiskt. Jag var ju med och spelade i Västgötalaget själv som 16-åring. Det hette väl distriktscupen, tror jag det hette, man åkte och spelade. Och som lagkamrat hade jag en kille från Borås som hette Ulf Sula Larsson. Tyvärr så drabbades han av en blodsjukdom, någon infektion, när han bara var 18 år. Han var en jättetalang. Hans pappa Gösta var stor eldsjäl i KFUM Borås. Hans farbror Willy Larsson var mångårig domare i elitserien. Han hade duktiga syskon, tror han spelade i landslaget till och med. Men Ulf blev bara 18 år, och så lovande som han var, så är det väldigt tragiskt. Och det är sånt man minns. Det har varit intressant att se hur bra han hade blivit. Och nu pratar vi om en kille som alltså är född 1954. Mm. Så långt tillbaka i tiden är det. Men han var en spelmotor. Lite samma andras barn som Magnus Andersson, vill jag påstå. Och sen är jag inne på det ämnet också med folk som har dött alldeles för tidigt eller försvunnit ifrån oss. Det är ju sånt som Jonas Ernlin. Nu blev han 34 år. Alltså, men det var ju sorgligt att han drabbades av cancer i så tidig ålder. Och det är andra starka ledare också som har gått bort alldeles för tidigt, typ Ragge Karlsson och P.O. Söderblom, ordförande. De blev 52 år, båda de två. De hade haft mycket kvar att ge för svensk handboll. Allihopa nämner det.
Vi kastas lite mellan ämnena, eller går tillbaka till RIK då och så. För det följer du ju nära. Varför tog deras fantastiska epok slut? Därefter SM-guldet 2003.
Egentligen var det väl pengarna som tog slut.
Ja.
Så enkelt tror jag man kan skriva. De hade ju ett kanonlag 2003. som spelade final i cupvinnarcupen mot Ciudad Real.
Ja, slog ut Lemgo som var bäst i Tyskland då, ja, i semifinalen, va?
Ja, slog man inte ut Flensburg också, Kantarju, om inte fel ute.
Ja, det var nog innan min tid i Flensburg, men det är möjligt att de gjorde det. Men Lemgo vet jag, den matchen var jag så nere i Tyskland. Stod Dan Beutler i mål och han var väldigt duktig i den matchen.
Och sen tog ni honom, Kantarju, va? Beutler.
Vad sa du? Jag var kika på honom just till Flensburg, för jag kom till Flensburg året efter.
Mm. Förlåt, Koa, ja. Vad sa du? Pengarna till slut, ja.
Ja, pengar, man hade ju samtidigt en lönebudget som inte riktigt stod i harmoni till intäktssidan, va? Magnus Wislander hade kommit hem från Tyskland. Vi hade Beutler, vi hade Frändesjö, vi hade Järnemyr, vi hade tre gånger Fransén.
Bokvist.
Bokvist, ja, name it, det, hur många som helst som och det kostar nog lite för mycket pengar, tror jag, att behålla dem, och där spelade de i och för sig final även 2004, men då tog ju Sävehof hem den finalserien.
Mm. Jo, det var det, och 2005 där, tror jag, mitt under VM i Tunisien var det väl. Det var då det brakade loss, tror jag, rejält, va? Tor Järnemyr och ja, hela det här. Magnus Lindén och alla. De lämnade väl mitt i säsongen där, eller vad det var?
Ja, det blev ju. De hade ju inte råd att betala ut lönerna helt plötsligt där. Så att, och det slutade ju till och med i rätten där, lite tråkigt med stämningar och annat. Och det var väl ingen bra grej för RK just den perioden som följde efter så många framgångsrika år.
Nej, och de har ju inte riktigt kommit tillbaka sedan dess.
Nej, de kör ju lågbundet variant här nu och kämpar hårt och har haft mycket snack om elitlicens och annat de senaste åren, men man håller ju nästan ovanför vattenytan, och man rättar ju man efter massäcken som det heter här, och fick man ju släppa här Bernardsson, Charlie Sjöstrand, Storchevski inför den här säsongen, och så plockar man hem i och för sig Rickard Lund då, jag tror att man sänker budgeten istället för att höja den just nu. Och det är nog rätt väg att gå för att det räddar den fina föreningens anseende.
Mm, mm. Kantarju, hade du någonting där? Har du träffat Koa nere i Nordhorn, eller?
Ja, jag vet ju att jag hade ju ganska många svenskar i Nordhorn ett tag där, och Koa skulle ner och göra ett reportage där med familjer, och det var jättefoto på hela familjen och alla där. Och sen skulle, tror jag, i det sammanhanget skulle vi möta Kiel också, som också hade en massa svenskar i laget. Jag tror du kommer ihåg det lite bättre, Koa, och berätta om det. Men jag kommer ihåg att det var ett besök till oss i alla fall.
Ja, men jag har varit i Norton flera gånger faktiskt. Jag tror vi tre olika tillfällen, och ena gången var ju bara på sån här reportageresa, och det var just för att sammanställa familjen, och jag tror ni var en 16-17 personer i hela stora svenskkolonin där, va?
Ja,
med barn och fruar och annat, och ja, det sprack tyvärr, vi skulle ha hela bilden, för att Robert Knirr Anderssons barn ville inte ställa upp. Han fick gå och vagga dem vid sidan om. De vägrade och de skrek högt på den här bilden. Så det gick inte riktigt att få ihop. Vi försökte att truga det. Jag vet inte om vi hade med oss godispåsar också och försökte muta dem, men det gick inte i alla fall. Men det blev ett bra reportage ändå, tror jag. Ja, sen var ett annat tillfälle. Det var väl just mot Kiel. Ja. Jag tror att det var 9 svenskar på planen samma match. Det inte till och med var 10 stycken. Det var en tuff omgång där, och det var ju Lövgren mot Vranjes bland annat, och så var det ju då den så stod kunde Mattias stått i Kiel då.
Ja, Gensel stod
i Norton. Ja, det var hur som helst, hur många dueller man kunde tänka sig på den här planen, och jag tror faktiskt ni vann i Norton den matchen.
Ja, vi brukar ha ganska lätt för Kiel då på den tiden.
Ja. Men det var en sån här häftig svensk kväll nu. Där merparten, och det var ju onekligen populära personer i sina sammanhang, respektive klubbar under många år. De har ju verkligen gjort PR för Sverige nere i Tyskland, helt klart. Och sen var det en tredje gång, och då skulle vi sammanföra och göra någon bilaga inför, var det EM på hemmaplan? Eller så var det VM
2002 då, ja.
Ja, eller om det till och med var året efter Greg Guldet. Men då var det ju fyra man som ingick i guldlaget. Det var ju Gensel, Vranje, Ola Lindgren och Andreas Larsson. Så då, vet du, då träffades vi i Norton där då. Vi hade det trevligt in i centrum och de ställde upp. Och då fick vi en fulltalig bild i alla fall på de här fyra. De tyckte nog att vi var jobbiga på slutet där. Men de ställde sig vid både fontäner och gågator och annat. Och det löste sig.
Koa, vem är den trevligaste handbollsspelaren du jobbat med?
Jag vill på att säga, finns det några otrevliga?
Ja, det var min följdfråga, eller nästa fråga. Vem är den otrevligaste?
Sånt här är helt omöjligt att gradera. Lika egentligen som vem man blir bästa tränare eller vem som är bästa spelaren. Alla har ju sina fördelar och förtjänster på något vis, och lägga det i en vågskål. Va? Jag får nästan passa på de frågorna, men som är det trevligaste och otrevligaste. Det beror på om man själv uppträder också mot vissa personer.
Ja,
va?
Jag
kan nog inte lista det riktigt, tyvärr, Johan.
Nej då, det är ingen skjutjärnsintervju eller förhör det här, så att du kommer undan med det. Men jag har ju faktiskt bett på förhand där att ta ut tidernas All-Star-team med svenska spelare. Då får du ändå plocka fram 7 spelare om vi räknar in målvakten. Ska du passa på den också, eller?
Nej, jag kan väl försöka att sticka ut där då. Eller sticka ut. Men egentligen vill man ju ha 2 på varje position på något vis. Men,
så gjorde ju Katari när jag bad honom i första podden. Han skulle ta ut de bästa han hade. Det skulle vara 1 på varje, men han hade väl både 2 och 3 till slut. Så att,
ja, det är hängslen och livhem. Katari, den så du har tagit dig fram inom årets lopp. Det är också jättesvårt. Vad är det bäst just det året, eller är det bäst under en lång period? Man får väga in där också. Och då, Sverige har haft hur många bra målvakter som helst. Jag fastnar nog för Thomas Svensson ändå, som kom fram så tidigt och var med redan i VM-guldet 90. Debuterade i elitserien när han var 15 år, va?
Ja.
Guif, och höll på så länge och vann så mycket med både landslag och med klubblag, så att Thomas Svensson får min röst där. 9 meter, en som också var ett föredöme på vad det gäller träning och införde mycket, vet jag, i RIK med attityd och annat, det är ju Björn Gilsén, och han har skjutit lite viktiga mål genom åren också för landslaget. Va? Så att Björn Gilsén får nog bli vänsternia. Stefan Lövgren får ta platsen som mittnia i hård konkurrens med typ Magnus Andersson, Ljubo Mivranjes, men Lövgrens gärning som lagkapten och ikon i Kiel också. Det väger ju tungt. Staffan Olsson är väl given som högernia. Och dels för att han spelade så mycket försvarsspel och var bra i försvaret också. Sen är ju då 6 meter. Nu pratar vi väldigt mycket från 80-talet och framåt här. Alltså jag har svårt att bedöma hur de andra uppträder, och det är helt omöjligt. Men Erik Hajas får väl bli, nu var inte han världens bästa försvarsspelare, han tjuvar ju gärna 4-5 meter i kontringen och så vidare, men en sån målmaskin har ju svensk handboll knappast upplevt. Jag vet inte hur många gånger han vann, men skytteligan i elitserien exempelvis, han har ju också en utlandskarriär och varit med och vunnit titlar på mellanslaget, så att han får bli vänster sexa. Wislander har vi ju utsett till, eller ja, både Kantör och jag, till Sveriges bästa, så då måste han givetvis ta plats i det här laget också, och han får bli mittsexa då, som han avrundade sin karriär med, men han var ju gudomlig även som mittnia. Och sen då högerkanten, där är det ju hugget som stucket egentligen. Jag har ju alltid haft en förkärlek till Johan Pettersson, och jag tycker han har ju varit ett yrväder, en lintott som har kvittrat fram där på högerkanten, men Pierre Thorsson inte att förakta heller, en sån här tyst kille som Thomas Iversson egentligen. Vi gjorde många, var med i VM både 90 och 99, Thorsson. Jag säger Thorsson för sina 2 VM-guld, även om Johan har vunnit mycket också. Så får det se ut.
Härligt.
Ja, du ratade Johan Pettersson där i sista stund, men jag vet ju att du har några rätt goa historier om honom. Kan du inte dra någon av dem?
det händer ju alltid mycket saker med Johan, runt Johan och med Johan, och honom såg jag ju tidigt i Sävehof när han klev fram där, och spelade han ju på 9 meter en del, och ett snärtigt skott, och han hade ju en spelförståelse som var unik, va? Och så kvickheten då, så att, men han skötte så mycket annat också. Han var ju landslagets filmgeneral, om man nu kan uttrycka sig så. Han hade ju med sig en hel resväska med olika filmer när man åkte på mästerskap. Och kommer ihåg, vi gjorde någon genomgång där vi rankade filmerna då i Egypten 99 bland annat. Och minns honom för det mycket. Och sen så, samtidigt så hade ju Johan en viss skeptisk där. De hade ju råkat ut för salmonella 98 i Bolzano. Nu skulle de åka till Egypten med Montezumas hämnd och den skräcken som fanns inför det. Och Johan satt väl och petade i frukostmaten, så han var inte den som vräkte i sig direkt. Och det slutade med att landslaget började väga alla spelarna utanför materialförvaltaren Örjan Ytreus rum. Var det samling varje morgon innan första träningen. De fick kliva upp på vågen allihop och visa dagens matchvikt. Jag vet inte om Johan kom helt lindrigt undan där. Jag tror att han slarvade lite grann med maten faktiskt. Sedan så 2001 var det väl, ja. Då råkade ju Johan också ut för en hemsk sak när han kolliderade med Jan Stankiewicz där i Gommersbach i Bundesliga. Det var ju inte mer än 1,5 månad för EM på hemmaplan. Han blev ju liggande och svalde tungan och var väl egentligen borta från jordelivet ett par minuter innan de lyckades och fixa detta. Men det blir stora rubriker och hemska rubriker både inför VM och för Johan personligen och givetvis. Men det tog inte många timmar sen han ringde upp dagen efter, vet jag, från sjukhuset där nere i Tyskland och tjänade koa, sa han. Det är Johan. Ja, fan är det med dig, Johan? Så jag förstår att du vill reda på det, så alltså därför ringer jag och berättar. Och det var också en sån här Johan, ja. Han var så ärlig.
Så skulle fler varit. Ja, att de ringer oss istället för att slippa jaga dem.
Och sen fick han ju spela en avgörande roll sen på EM. Han spelade inte så mycket. Det var ju Ernelin som nästan var första valet där under EM. Men Johan gjorde ju en magisk insats i finalen mot Tyskland när han sprang in i mittcirkeln där och fixade så att det blev förlängning när Staffan hade gjort kvitteringen. Det kostade Johan en utvisning, om det var till och med rött kort kanske det var, men han offrade sig för laget och såg till så att det blev förlängning i alla fall, och det var ju guldvinnande, helt klart. Sen har väl Johan också en annan historia på sin lista som man kan passa på att ta. Det var ju när Sverige spelade EM i Slovenien 2004. Och truppen var väl lite större då, så att några spelare fick stå över varje match och kommer inte ihåg vad Danmark mötte eller hur det var, men Johan fick sitta på läktaren i alla fall den matchen, men han var ju nere givetvis som en i laget och var nere i pausen och i samlingen, och sen så hur som helst så skulle Johan gå på toaletten, och det gjorde han ju då när de andra hade gjort sitt klart och gick in i hallen och skulle spela, och det visade sig inte bättre än att materialförvaltaren låste omklädningsdörren. Så Johan kom inte ut, utan han fick sitta i omklädningsrummet. Han hade ju mobilen med sig som alltid, så att han ringde hem till farsan i Karlshamn och som sagt och såg på tv, så han fick matchen refererad för sig via telefon. Och grejen är att han kom inte loss ur omklädningsrummet för den matchen var slut när de låste upp dörren igen. Så att det var ju också en annorlunda upplevelse. Men lite typiskt Johan. En glaga mängd.
Ja, absolut. Du hade honom i Katari, va? I Nordhorn?
Ja, jag hade honom med. Men det var väl den första spelaren jag värvade, svenska spelaren jag värvade till Norton när jag åkte dit där. Så att han var ju fantastiskt populär bland fansen framförallt. Ja. Han ställde upp för dem alltid. Och, ja, det är en härlig gamäng, Johan.
Verkligen. Koa, hur var din relation till Benga Johansson då? För det är ju ändå oftast förbundskapten man nästan pratar oftast och mest med som journalist under mästerskap och inför. Och så var...
Ska man säga, den var behaglig. Det var ju svårt att reta sig på Bengan eller svårt att hitta några fel i hans ledarskap eller något sånt där. Utan det gick ju på räls under de här åren som han hade det här i stort sett. Va? Det var väl någon liten insats på slutet där som inte var så jättebra. Men Bengan var lättillgänglig och han... Oftast en solstråle kan man säga. Det, så att, det var väl sånt till alla oss... Han titulerade oss med efternamn i alla fall.
Ja. Alltid, så,
Janne Gustafsson på, det var Gustafsson då på Sydsvenskan, och jag var ju Andersson då. Det var inte Koa faktiskt, men det var Andersson. Och den hade en Andersson still då på Hallandsposten, Jörgen där, och så att nej, han, det var en behaglig relation med posten.
Var ni gått på hemma?
Du var och kollade på RIK och Sävehof igår, om vi nu tittar lite, kastar oss fram lite i nutid. Hur såg det ut? Vad är dina reflektioner därifrån?
Man kan säga att det var öppna spjäll. Vad blev det?
30-29.
Ja, väldigt mycket anfall och vidöppna försvar. Målvakterna var väl inte på tårna så där heller. Å andra sidan fick de väldigt dålig hjälp. Så att de turade sig om, de här fyra målvakterna i två respektive lag. Och det var väl egentligen inga som kom åt bollen på ett riktigt bra sätt. Och sen blev det dramatiskt på slutet där ändå, trots att Sävehof ledde med 3-4 bollar när det var någon 10 minuter kvar, va? Men de straffar sig själva genom mycket tekniska fel, båda lagen hade i sig, men de fick ändå en chans då att avgöra när det var 4-5 sekunder kvar när Olle Forsell Schevert drar in det där skottet. Han hade väl spelat 0-7 med sig själv tidigare i matchen ungefär, men mycket tappade bort och felpassning och annat, men han fick in sista skottet, och det är det som räknas med samma.
Jag pratade med Olle efteråt igår, jag ringde upp honom för äntligen vann ju då Sävehof i slutminuterna. De hade ju jäkligt svårt med det. Vi kollade upp det där, fick hjälp av Daniel Wander sent igår kväll. För jag var rätt så stressad, så skickade ut frågan på Twitter hur många de tappade i slutminuterna i fjol, Sävehof. Han kom väl fram till 5 matcher i varje fall. Och Olle var också inne på att det var någonting i den storleksordning, och att det var det, alltså det var säkert mycket som kostade slutspelsplatsen i fjol, men att det var ju en grej som är lätt att peka på, att man tappade bollar eller matcherna i slutet. Och Olle hyllar ju nu de nyförvärven här då med Sandström och Ingolfsson och Fagerlund, och det vet jag att Bagan också sa någon gång, tror jag, inför säsongen, att det var väl lite tanken med dem, sån som Sandström, att ge lite lugn och så till det här laget som uppenbarligen blev rätt så nervösa i slutet i matcherna i fjol i varje fall.
Men det var lite för mycket anfallstänk, tycker jag, hos båda lagen igår. Det var, man slarvade med försvarsspelet oerhört. Flera spelare stack in näsan för att göra genombrott och annat, men man var inte lika offervillig i försvarsspelet, och det är det handbollens grunder egentligen, att man bygger på målvakts- och försvarsspel för att det ska bli bra och enkla kontringsmål och annat. Mer uppoffrande spel skulle jag vilja se hos båda lagen, om det ska börja bära långt upp i tabellen.
Ja, vad tror du om RIK och Sävehof i år då? Var hamnar de till slut?
Sävehof har fått en pangstart här nu med 3 raka segrar, och de använder 6 stycken 9-meterspelare ganska flitigt, så de har en bredd. Nu var ju Viktor Fridén också då, högersexan, var borta igår, han hade blivit pappa. Han fick ledigt igår, men de har en bra bredd, tycker jag, och de här nyförvärven är ju spetsspelare som tillför på var och en på sitt sätt då. Nu började inte Sandström i målet, utan det var ju Peter Johannesson som startade igår då, men Sandström är ju givetvis en klassmålvakt, och Johan Fagerlund, en vänsterhänt spelare som Sävehof har saknat den senaste tiden. I och för sig Kent Robin Tönnesen var väl duktig det korta året han var där då, men
jo, men så det sa de inte, och det är ju 3 år sedan eller någonting.
Nej, det, så att han är ju vital verkligen i sitt spel, Johan, va? Och han är en fräckis. Och sen har de ju fått en mittsexa, Atle Ingolfsson då från Guif, som påminner en hel del om Erik Fritsson, en bläckfisk på linjen, låg tyngdpunkt som suger åt sig bollar och sätter skotten. Nu har jag haft duktiga mittsexen senaste åren här med Barud och Nilsson. Jesper Nilsen och andra, men de var mer tyngdspelare på något vis som inte var lika enkla att hitta på inspelen, va? Så att där har de fått en dimension till i sitt anfallsspel. Sen kanterna är ju suveräna. Viktor Ottosson är ju en torped, och Fridén då i normala fall också, och nu spelade Sebastian Karlsson 60 minuter igår och skötte sig bra. Och det... Men även RIK har duktiga kanter här nu i nya Mellegård, Emil Mellegård och Tobias Östanbäck som var borta på en hjärnskakning, man var tillbaka också. Där imponerade kantspelet. Rickard Lund gjorde konstiga inhopp igår, jag vet inte om han var skadad eller annat, men han var inte med i första sexan och han gjorde korta inhopp utan att göra något väsen av sig, tycker jag. Däremot ny Daniel Wester från Varta är ju också en injektion. Och han dunkade väl in 7 bollar och han har ett snabbt och rappt skott och han vågar ta för sig. Mm.
Men försvarsspelet är det väl kanske i båda lagen som kan bli ett problem. Om du jämför med försvars som till exempel Lugi och Kristianstad som vi såg igår.
Ja, det stämmer. Det finns det mycket att jobba på.
Ja. Vad tror du att de hamnar till slut? Alltså jag har ju trott på Sävehof i alla fall. Åtminstone topp 6. Kanske upp mot en fjärde plats. Men du låter mer skeptisk, Koa.
Ja, slutspel tror jag att de går till i år. De missade det för första gången förra året. Men det tror jag att de tar sig. Däremot tror jag att Sävehof får svårt i långa loppet att matcha mot Kristianstad och Alingsås. Nu möts väl Alingsås och Sävehof här om någon vecka tror jag i Alingsås. Där får man väl en liten värdemätare då på det va. Mm. RIK kommer att dansa
som vanligt.
Under slutspelsträcket tror jag det kommer 9-10. Mm. Kanske beror på de här lagen Malmö och Hammarby. Där ligger väl RIK någonstans. Så måste de få igång, inte bara försvarsspelet, utan de måste få igång Rickard Lund då, som gör enkla mål. Mm.
Innan vi gör in och flyttar söderut rent geografiskt så får vi ta lite om Skövde. Du kan ju ditt Skövde. Och jag vet att jag fick någon sån från en läsare som bad mig att vad du tror om Skövde i år och var är klubben på väg och så vidare. Vad säger du, Koa?
Ja, de dansade ju verkligen på slak lina i fjol då, när man avgjorde sista kvalmatchen hemma mot Aranäs. Annars hade Skövde åkt ut och då tror jag man hade fått en väldigt svår väg tillbaka. Efter så många år, som 1990 permanent i elitserien. Men det har ju gått lite ut för de senaste åren. För det har varit stabilt och givet slutspelslag i många år med SM-final 2005 mot Sävehof och SM-final 2007 mot Hammarby. Så
fostrat rätt många bra spelare också.
Ja, det har ju Kantari också fått ta del av det, typ Andreas Larsson och många andra också.
Ja, och senare då, Kjellman gjorde ju några år där innan han flyttade ut och Andreas Nilsson och
ja, nu är det ju spelare som har kommit som seniorer egentligen. Sjöstrand kom ju i och för sig tidigt. Mm. Men Andreas Nilsson kom väl som 20-21-åring från Trelleborg och Kjellman kom också väl som 20-21-åring från Växjö. Men de har ju förädlats i Skövde, det var ju man ju duktig på den tiden att göra. Mm. Eller då kanske man säger att man förädlar, vi får se. Ett annorlunda och lite spektakulärt tränarval där när Peter Johansson fick lämna in. Det är ju Patrik Liljestrand, det fanns inte riktigt på min karta när man letade ersättare, men han hamnade där och kanske kan han då ge lite input till målvakterna, tror jag. Han är ju en gammal målvakt själv, var med i OS 92 bland annat i Barcelona, Patrik, och mycket utlandserfarenhet, och det verkar som att Robert Lechte har lyft nu med en gammal målvakt som tränare. Det är värdefullt. Han spickade väl igen mot Rico Lechte, och där Skövde släppte in på tok för mycket mål förra säsongen, och det måste man bli bättre. Men sen är truppen tunn och det finns skador fortfarande på flera mittsexer, och nu bröt han Alfredén fingret i premiären mot Sävehof och så där. Det är en tunn trupp. Den är sårbar för skador.
Men vad är Skövde? Jag har ju ändå de senaste 20 åren känt som en riktig handbollsstad. Vad känner du då när som är därifrån, och du har väl ändå hjärta för klubben. Vad känner du när det går så tungt då? Och vad betyder det för? Och vad finns det för framtidshopp och så?
Skövdeborna har ju blivit bortskämda i årens lopp med så mycket bra handboll då, med både dam- och herrlag som har legat i topp så pass mycket. Va? Så att, det är frågan hur man går ur det. Men å andra sidan i motgång ser man ju vad som starkast. Det har varit lite surt här med tränaravhopp. Eller inte avhopp, utan tränare på sparken utan att innan kontraktet har gått ut, exempelvis här nu det är upp senare år. Va? Och både Schneider fick gå och då gick Jerker Nyman med av solidariska skäl, och nu fick ju Peter Johansson gå senast där innan. De har inte hittat rätt riktigt här, tycker jag, vad de vill med verksamheten där. Och
så var det ju satsningen på Kjellman och Arrhenius där för ett par år sedan.
Arrhenius fick väl också gå i praktiken, han var ju med som spelande tränare, och det var väl ingen bra lösning heller där. Även om Arrhenius, jag vet inte hur mycket Han sköter ju podden nu menar jag istället, så att det kanske är bättre än görs. Men jag vet inte.
Skit och skit.
Han hamnar i samma fack där också med tränare som inte har lyckats. Och det kanske Patrik Liljestrand är mannen att göra nu då.
Akitara, du tror väl mycket på Liljestrand? Eller det är väl det?
Ja, det gör jag. För att jag tycker att Patrik är en bra ledartyp och väldigt kunnig i handbollsmässigt, även trots att han är målvakt, höll jag på sig. Men han kan mycket handboll och jag tror att han kan införa ett helt nytt försvarsspel hos Skövde, och som är ganska nytt för elitserien också. Han har börjat visa det lite grann i de här matcherna med sitt 5-1, utgångsläge 5-1, han går ner i 6-0 och det är inte så många svenska lag som spelar så. Så jag tror det kan överraska rätt många motståndare. Jag tyckte han har haft bra framgång mot, jag såg matchen mot Sävehof, då spelade de bra försvarsspel och även mot Rikard. Så att, men som jag har sagt innan, materialet är lite tunt för att tippa slutspel, utan man ska vara glada för att man kan slippa kvalplatsen.
Du Kentare, vi var och tittade på Lug i Kristianstad igår som sagt. Vad är dina...
Ja.
Du såg matchen med Steinar Ege, ja.
Ja, målvaktstränare från Norge. Han var där för att studera Lugis nya målvakt, Torbjörn Bergerud.
Och det var ju tre norrmän till, ja, som du kanske skulle ha.
Ja, det var tre norrmän i Kristianstad som jag var för att titta på. Så att, ja, jag tyckte det var en bra match, en underhållande match och spännande match. Och man hade ju rätt höga förväntningar på Kristianstad efter det fantastiska match mot Golding i Champions League. Kom man väl inte upp i samma nivå igår som man hade mot Golding. Och var väldigt nära att tappa matchen. Jag tror det stod 23-19 till Luger. Och då trodde jag att det blir nog tufft för Kristianstad. Men sista kvarten vann man väl med, vad var det, 8-1 eller något sånt där?
8-1 sista 13 minuterna. Ja.
Ja, och då visade man att man är ju väldigt starka där. Man är ju fysiskt tunga att möta i 60 minuter. Så att tyckte det var rättvist ändå till slut att Kristianstad vann. Mm. Men så ska man ju tacka sin målvakt igår också, Simic. Jag tror han hade 24 eller 25 räddningar. Utan honom så tror jag det blir tufft att ta båda poängen med sig från Lund. Men jag blev lite överraskad att Lugi tappade orken så som de gjorde sista kvarten. Det fanns ju ingenting kvar. Möjligtvis var det för mycket matchning av 9-meterspelarna.
Ja, Axnér var ju inne på det lite själv efteråt, att han skulle ha vilat dem lite mer tidigare.
Så sen, de två spelarna som man tar med sig hem därifrån, det är ju Simic då framförallt, men även Alfred Jönsson, den unge 9-meterspelaren i Luget. Vilken talang alltså, vilket fotarbete, vilken power, han är bara 17 år. Han kommer att bli någonting, definitivt.
Ja, och det är liksom inte bara ett skott, utan det är ju, du har ju inspelen och blicken. Och, ja, och han vågade också, det var ju han till slut nästan som bara vågade och...
Ja.
Ola Lindgren testade väl fyra olika, eller först då tre, i första halvlek tre olika tvåor mot honom. Och sen till slut så satt han Johan Jeppsson där och då fick han lite stopp på honom. Men nu gjorde han ju bara två mål i och för sig, Jönsson. Men han låg bakom mycket och... Aj, jäkla.
Ja.
Och dessutom på fel position. Han var ju högerhänt, fick spela högernia.
Ja. Den första som fick prova mot honom var ju Ingeås Norman. Det är rätt fantastiskt. Han har aldrig spelat försvarsspel i Norge. Han fick ju bara spela anfallsspel där. Och så kommer han in här i svenska elitserien för att få börja i första uppställningen som tvåa. Och det tycker jag är jäkligt bra coachat. Han är ju stor och välväxt. Varför skulle inte han kunna spela försvar?
Ja, och är det någon som ska lära honom att spela försvar så är det väl Ola Lindgren också.
Det är Ola. Så där... Där hoppas vi mycket av Ola där. Då lär honom spelas försvar.
Kommer ni att nytta av i norska landslaget sen kanske?
Absolut.
Ja, och Steinar Ege. Jag pratade med honom lite grann i paus där bara. Han hade också noterat Alfred Jönsson. Han stod där med någon laguppställning. Han sa, jag kan inte se hur gammal han är där. Men jag förstod. Han hade också fastnat för honom.
Ja.
Blir spännande att följa honom. Några andra, hur mycket handboll ser du, sitter du mycket på elitserien?
Ja, jag försöker ju titta. TV-sändningarna missar jag ju sällan. De här, jag kopplade inte upp mig så mycket med Play och Premium och allt det, men
tekniken är
ja, det kan vara lite mycket. Men man är ju två delar på TV:n också. Men, ja. Men jag försöker se hur Champions League-matcherna, de andra elitseriematcherna som är med, ser på TV. Sen har jag ju nära, det är 4 mil till Alingsås, det är 1,5 mil till Partille, det är en halv mil ner till Lisebergshallen, och sen har vi nu Aranäs också då i 2,5 mil söderut i Kungsbacka, så att jag är inte jätteflitig, men jag försöker alltid att titta. Det gör jag, en hel del.
Har du några intryck så här i övrigt då, förutom det vi har pratat om just kring elitserien och så? Någonting du har sett som?
Nej, det är ju resultaten som Drott har visat upp. De är ju inte... det trodde jag aldrig. Hade man 27 minusmål efter 2 matcher, och sen har man väl släppt... Köpte man en pausledning mot Karlskrona också. Det är väl ett lag som man ska vinna mot egentligen. Jag undrar hur det går för Drott i årets serie. Det känns inte riktigt bra. Och sen är det väl lite snurrigt där med avhoppande styrelseledamöter och annat. Och ekonomin är väl inte så bra heller. Det är synd när så fina klubbar försvinner, men det är ju inte unikt heller att det är uppgång och fall.
Mm. Jag tror att jag såg någon siffra att de här 3 andra halvlekarna som de har spelat, så har de förlorat dem med 55-28. Och det funkar ju inte. Kentari, du brukar ju ha ett sånt här svep, lite internationella svepet.
Ja, det var ju så att Champions League första omgången startade nu i förra veckan. Och tyckte det var 2 matcher som stack ut där. Nummer 1, Kristianstad-Kolding. Jag har aldrig sett Kristianstad spela så bra handboll som de gjorde i den matchen. Och utklassade då ett erkänt bra internationellt lag som Kolding med 39-30. Ja, vad blev det? Jag kommer inte ihåg siffrorna, men de vann i alla fall klart. Och sen var det då den andra matchen som stack ut. Det var ju då Flensburg mot PSG Paris. Flensburg vann med 39-32. Och jag blev ju väldigt besviken på Paris. Jag trodde liksom att Nocke hade fått ihop försvarsspelet i alla fall. Men jag menar, släpper man 21 mål i första halvlek, även om det är mot Flensburg, så är det någonting som inte står rätt till där. Så att jag tror nu att Nocke så snabbt som möjligt ska behöva Staffans hjälp där nere.
Ja, får ta ringa Staffan här nu och se om han säger.
Jag kan notera att i timeouten där så pratar Nocke tyska, och jag tror bara det var 3 spelare som förstod vad han sa. De andra stod som levande frågetecken och tittade bara. Och man hade ingen tolk heller, vilket var rätt märkligt när man har lagt ner så här mycket pengar.
Ja, och de 3 som förstod, ja, det är väl de fransmännen som var i Kiel då, väl?
Ja, det var väl Narcisse, Karabatic och Majeur som förstod lite vad han sa, men de andra förstod ingenting. Så att han får tufft där Nocke, och tror inte att, och sen spelar man ett rätt konstigt anfallsspel också. Man körde ändå en kantövergång från vänster hela tiden. Vilket innebar då att Mikkel Hansson blev bredhållare till vänster, och att togs ju helt bort från spelet. Ja. Och då var det Karabati som låg där och försökte komma igenom och hitta linjen hela tiden. Det var väldigt andefattigt anfallsspel. Medan Flensburg imponerade återigen. Det gjorde man ju även i första matchen mot Kiel, som man vann på hemmaplan. Och även här så var det ju fantastiskt bra kontringsspel. Kanterna fantastiska. Jag tror Egert gjorde 13 mål. Mattias vann målvaktsmatchen stort mot Omajör, så att de såg bra ut här, Flensburg.
Men Flensburg har inte sett så bra ut i Bundesliga, men det kanske vi kommer tillbaka till. Vi tar lite
De har ju tappat 2 matcher där, va? Lite överraskande naturligtvis. Hemmamatch mot Mälsungen får man inte tappa, sen tappar man även borta mot Vetslar. Men jag tror ändå i det långa loppet på Flensburg i år.
Och Ystad då, för du ska väl... Du ska ju cykla Skåne runt ju, om de vinner, va?
Ja, men de kommer vinna, Flensburg, och Ystad kan bli lite tuffare, men de kommer nog vinna till slut.
Det var ju någon som ville att du skulle cykla Vätternrundan då.
Det ställer jag aldrig upp på. Det är för mycket cyklar i vägen där. Jag tycker inte om att ligga i klungor.
Nej, Det är lätt att krascha.
En fråga från Göteborg där, Kent Andersson, ja. Från en som inte såg matchen där, men hur mycket speltid fick Johan Jakobsson och Jim Gottfridsson i Flensburg?
Ingenting kan jag nästan säga. Jag tror att Jim var inne på något när de spelade i undertal, och Johan Jakobsson var inne kanske 5 minuter i andra halvlek när Holger Glandorf vilade. Jag blev lite besviken där att de fick, man kan säga, ingen speltid i den här matchen.
Jag har ju faktiskt hört lite rykten om här om landslaget. Det borde ju oroa Staffan och Ola faktiskt som förbundskapten, ja. om 2 utav 9-meterspelarna som är väl givna i en trupp till Polen här igen och inte får någon speltid, ja. Det känns ju inte bra.
Ja. Är det inte konstigt? Ja, jag tror inte jag är Gottfridsson får...
Ja, jag blev lite överraskad där, för att jag vet inte om han har någon skada och sådär, men han har ju varit bra på försäsongen, och så att nej, det var lite överraskande. Men jag tror att Jobbe försöker köra runt mycket spelare också, och nu har man ju redan, tror jag, nästa vecka har man Kiel i Champions League, så att det är ju tuffa matcher de har hela tiden. De har Berlin ut på onsdag, som också är topplag i Bundesliga just nu, så att han kommer nog rotera en hel del där. Men han spelar mycket med Rasmus Lauge som de fick som nyförvärv från Kiel till den här säsongen. Lauge och Thomas Morgensen, de här danskarna, och sen hade man Holger Glandorf. Spelar väldigt mycket med de tre på 9 meter. Mm.
Lite mer Champions League bara. Rein Eckerlöven slog Barcelona.
Ja, den såg jag också. Spännande match, och jag tycker att Rein Eckerlöven vann rättvist till slut.
Kim Ekdahl, hur var han?
Ganska okej. Okay. Spelade inte sådär. Han spelade rätt mycket med han Mats Larsson nu också som vänsternia. Dansk. Mm. Men han gjorde helt okej, Kim Ekdahl.
Appelgren var bra, va, i mål?
Ja, mycket duktig. Mycket duktig. Jag har sett honom i 2 matcher nu här. Och han har övertygat i båda.
Vilka ska bilda målvaktspar i EM, Kentari?
Ja, Mattias är ju gjuten. Sen tror jag att Sjöstrand har spelat bra i Mälsungen också. De har i alla fall vunnit 5 av 6 matcher. Så att jag tror han har stått bra. Mm. Och sen har vi då Appelgren också, så det är 3 bra målvakter att tillgå.
Det blir tufft det.
Ja.
Om konkurrensen.
Och sen såg jag då även Wisla Plock Vesprem som slutade 27-27, där Vesprem egentligen hade matchen ända till slutet, men tappade. Och det föranledde ju också att Ortega, tränaren i Vesprem, fick sparken. Det var ju lite överraskande. Det var överraskande, för de var ju dock i final förra säsongen i Champions League och vann ligan. Ja, det var väl alltid egentligen. Men väldigt överraskande att han efter ett poängtapp mot Wisla Plock får gå.
Ja, de vann tur den här Balkanligan i fjol också. Han har ju gjort det jättebra, det får man ju lov att säga.
Ja, ja. Nej, det var väldigt överraskande.
Då kan man ju snarare undra om, vad heter han, Kolding-tränaren i så fall. Kan man ju, om man jämför så, insatser bara så i enstaka matcher.
Det kan vi notera också, att Kolding tappade igår igen i danska ligan mot Midtjylland, som är ett mediokert lag. Mittenlag, tror man är i danska ligan.
Ja.
Man förlorade borta mot dem igår med 25-24.
Och man förlorade väl, var det inte Nordsjälland i andra ligamatchen eller något sånt där?
Nej, man förlorade mot Järngebro första av kampen. Man har nu tappat 2-2 i ligan. Och så tappat mot Kristianstad i Champions League. Så det är ingen bra start på säsongen för Kolding.
Har du något mer i ditt internationella svep, Kentari?
Nej, jag vet inte. Norge är ganska intressant i år. Därför man har ju 5 svenska tränare där.
Mm.
Jag kan notera att Elverum vann borta mot Schaffhausen i Champions League i den här lite sämre gruppen med 31-30, och det var en stor framgång för norsk handboll, kan jag säga.
Mm.
Och där är ju Mikael Apelgren tränare.
Mm.
Sen spelar man seriefinal nu i helgen mot Arendal, och där förlorade man mot Marinko Kortovic Arendal där med 1 mål. Vad kan man säga? Runar ligger på 5:e plats sen 80 som tränare. Man har bara spelat 3 omgångar.
Och vilka är det mer då? Ja, så Poppen
på 9:e plats med Bäckelagen. Och så tyvärr var gode vän Blombeck sist med Viking på -2 poäng.
-2?
Ja, minus två. Jag förstår att du hajade till där.
Ja.
Men man startade årets serie på minus 4 poäng. Och det har väl med såna här ekonomiska...
Jaha, elitlicens eller någonting.
Göra. Ja, jag tror det är något sånt där.
Ja, ja, men då klättrar man i varje fall. Man har gått från minus 4 till minus 2. Det är ju...
Ja, man är på gång.
Ja, ja.
Jag ska med sig, tyska ligan leder Rhein-Neckar-Löwen obesegrade 12 poäng, 6 matcher. Kiel 2, 10. Melsungen 3, 10. Och sen kommer Berlin, Göppingen och Flensburg på 8. Det är en bra match där på onsdag i TV mellan Göppingen och Kiel.
Mm.
Det går på Sport 1, men jag tror man kan se den på den här EOF
okay.
Streaming. Så mm. att det är ju lite svensk intresse där med Magnus Andersson.
Vad får vi se? Du tror, vad tror du på den matchen? Tror du på Göppingen? Du har inte så mycket till övers för Kiel. Ja, det har du ju aldrig haft. Men...
Ja, jag tror Göppingen vinner den faktiskt.
Ja.
Var... Ja, jag såg ju Kiel också nu i Champions League mot Zagreb. Då tappar man med 7 bollar, tror jag det blir.
Ja.
Så att man sliter lite i Kiel, verkligen. Det enda som är lite positivt är att Landin spelar faktiskt bra nu mot Magdeburg i ligan. Han har ju inte knappt tagit ett skott på de andra matcherna.
Nej.
Men han var riktigt duktig nu mot Magdeburg.
Mm. Bra. Koa, har du någonting mer du skulle vilja tillägga?
Nej, jag tror inte det. Jag börjar säga att Jesper Konradsson har kvicknat till här nu i alla fall. Ja. Han har nog inte sörjt så mycket. Det är en ny match snart igen. Här, så att han rör sig i korridorerna på magasinet match. Och vad ska jag säga mer? Jo, Glenn Husseins dator, den håller hela vägen här, verkar det som. Och jag får väl se om man kan klicka bort alla mejl som har kommit här på något förnuligt sätt. Men nej, det känns bra. Det blev kanske väl långt det här, men
ja, du kommer inte att lyssna på hela avsnittet, eller?
Vi är ju munleder. Vi ska nog inte kritisera Axner och Berggren och Sjösna för mycket, utan vi kanske är lika stora munleder som de.
Ja, definitivt. Vi kan snacka med också. Innan jag bara rundar av så vill jag påminna om att vi gör den här podden i samarbete med iPlay. Som kommer att erbjuda en unik social plattform för sport som knyter samman aktiva klubbar, fans, agenter och förmedlare över hela världen. Och... det ska komma mer info om den inom kort. Det får vi hoppas. Så har vi lite mer att säga kring den där här framöver. Jag har haft jäkligt trevliga, vad det nu är. Är det 1,5 timme ungefär? Som vi har snackat. Och tänkte väl därmed runda av helt enkelt. Och så kör vi om vi kör om 14 dagar igen, Kentari, va?
Ja, det gör vi.
Du drar en sväng till Norge. Var det så nästa vecka? Eller?
Ja, jag ska åka till Norge torsdag till söndag.
Eller,
ja. Det är lite sån här samling med de inhemska landslagsspelarna.
Ja, okej. Ja, men då ser vi där och så ser vi om vi kör själva eller vi tar in en ny prominent gäst.
Ja, det är svårt att matcha detta från dagens.
Ja. Ja, det blir det. Vi får kanske pausa gästerna och så se om det är någon som vågar komma.
Nu kom jag på en miss faktiskt här. Att jag fick ju frågan förut vem som är den trevligaste handbollsspelaren jag har träffat.
Ja.
Det har jag växt fram. Ja.
Ja.
Då säger jag Ida Odén.
Ja. Bra svar.
Inte bara för hennes guld, men hon är en fantastisk vad hon har bidragit. Och hon är, och dessutom bor vi nästan grannar och hon ska bli mamma om 2 månader ännu. Så att, jag önskar henne all lycka.
Ja.
I det nya livet. Ja,
ja, fin avslutning.
Min avslutning.
Ja. Bra, men då säger vi så som Glenn Hussein. Ha det gott!